A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Om du har en fråga du undrar över, väntan över, här är allt du behöver. Jag har en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden.
Då ska ni vara välkomna till Quizpodden, säsong 2, avsnitt 101. Jag heter Emil Drugge och med mig har jag Stefan Helm. Hur är läget med dig, Stefan?
Jo, det är bra. Det är skönt att vara tillbaka och kul att vara igång igen. Och jag tänkte så att innan vi liksom gör någonting så kan vi förklara för nytillkomna lyssnare vad, som kanske aldrig har hört Quizpodden innan, vad det är.
Ja.
Och kort och gott, det är ju helt enkelt en frågesport där vi utmanar varandra på frågor som vi i alla fall tänker är lite annorlunda. Alltså lite kluriga frågor. Frågor man kanske inte kan svaret på men kan försöka lista ut på något sätt. Och oftast blir det fel.
Ja, precis. Kort och gott så är det så. Men skit i det nu. Nu kör vi.
Ja! Första frågan. 2007 så arresterade Irans armé 14 stycken ekorrar. Varför då?
Kära värld. Okej, 14 ekorrar. Iran. Herregud, okej. Undrar vad det här är. De måste ju ha gjort någonting mot sharia-lagen, känns som. Den är ju väldigt starkt fäst där. Jag kan tänka mig att liksom... Några ekorrar har... Ja, för sig, det kan ju vara något sånt också. Att de har snott någonting på någon marknad. Ekorrarna. Och sen så hittar de ekorrarnas liksom gömställe. Där de liksom samlar på sig allting. Typ några nötter eller någonting. Och så arresterar de dem då.
Ja, just det.
Du ska äta dem i svar. Ja. Frågan gav ju det svaret liksom. Det är därifrån det.
Ja, ja.
Ja, ja, ja. Men jag svarade det. De snattade på en marknad.
De snattade nötter. Arresterade.
Ja.
Ja. Bra gissning, men inte riktigt rätt. Det var så här. Man trodde att de här ekorrarna var spioner. Ekorrarna tyckte man... ägnade onormalt mycket uppmärksamhet åt ett visst kärnkraftverk.
Ja,
ja, så man arresterade dem då och så tänkte jag att det här är nog någon form av spioner. Men det var det inte, utan det var helt vanliga djur då. Men det är lite intressant där, för att man har ju använt djur inom militären en hel del, och det finns ju några sådana här program. Jag vet inte om du känner till CIA:s försök med Acoustic Cat?
Ja, det känner jag till.
Ja, det kanske vi har nämnt innan också, men det var ju då att CIA, de implanterade ju alltså avlyssningsutrustning i en katt som de då skulle skicka till ryska ambassaden och hoppades att han skulle bli då adopterad, fattar det som, och springa runt där och så liksom lyssna av olika rummen. Och man la ju ner 14 miljoner dollar på det här experimentet och den här katten implanterade de här avlyssningssakerna. Vet du vad det var som hände?
Nej.
Dag ett så blir den, som katter ofta blir, överkörd utanför ambassaden.
Ja.
Innan den togs in.
Nice, bra. Mm. Bra plan.
Ett annat experiment som gick fel, det var ju de här bat bombs som USA försökte använda under andra världskriget. Och det var att man skulle då implantera någon form av device, någon sak i fladdermöss som man skulle släppa ut i Japan. Och den här saken då skulle leda till att fladdermössen själv antändes efter ett visst antal timmar. Och fladdermöss, de häckar ju ofta i byggnader.
Mm.
Alltså de åker in och så hänger de där på natten. Och då så skulle de liksom själv antändas och så skulle de då bränna ner de här byggnaderna. Men vad jag förstod det som, så la man ner liksom den här idén efter ett tag för att det inte funkar så bra. Och så släppte man ju bomberna då istället. De funkar bättre. Och sen läste jag idag på tåget på vägen hit till studion att ryska armén håller på med delfiner. De har annekterat delfiner från Krim. När de tog över det så liksom tog de med de här delfinerna. Och det har faktiskt funkat ganska bra, har jag förstått det som. Man har hållit på med detta länge då, USA har också gjort det. Man försöker träna delfiner till att, citat, disable enemy swimmers. Så jag tror alltså att de tränar delfinerna till att på något sätt döda dykare som kommer då. Och det stod också i artikeln i Aftonbladet då att man ville verkligen ha perfekta tänder på de här delfinerna. Så jag misstänker att de kanske tränar dem på att, alltså, syrgastuberna kanske skär av liksom luften på något sätt till dykare.
Ja, säkert något sånt. Det är helt väldigt långsökt känns som, eller?
Ja, man säger att delfiner ska vara det smartaste djuret, så jag kan tänka mig att man kan träna upp dem till det här. Och om jag inte minns fel nu så har man ju också typ fäst bomber och sånt på delfiner som de ska åka och attackera undervattensbaser eller ubåtar och sånt där.
Jo, det kan jag tänka mig, men jag tänker att liksom försöka attackera simmare. Alltså hur stort hot kan det vara mot Ryssland? Att det kommer så folk att det går hela simmares armé liksom, 30 000 soldater.
Sant. Och jag tänker också att det kommer ju hända att någon av de här delfinerna, alltså det är ju djur, de rymmer, de har hela havet på sig, de flyr,
ja.
De ser man annanstans. Och sen är de då tränade till att attackera dykare.
Ja, det är ju inte bra.
Nej, det kan ju sluta illa.
Fast det är en sak som Putin skiter i.
Ja, det skiter de högdaktigt fullt i.
Ja. Okej, Stefan, då kommer min 5-poängsfråga till dig. Och för er nya lyssnare så går det till på följande sätt. Jag kommer läsa upp ledtrådar för Stefan och börjar med den svåraste, vilket är värt 5 poäng. Och sen så blir det lättare och lättare och det blir värt mindre och mindre poäng, ner till 1 poäng då. Okej, jag söker alltså en person.
Mm.
På 5 poäng. Den här personen är för detta sångare i hårdrocksbandet It's Alive.
Mm. It's Alive.
Mm. Fruktansvärt dåligt bandnamn, måste jag säga.
Ja, och det måste väl vara en referens till
The Thing kanske.
Nej, Frankenstein, tänker jag.
Ja, jo.
Frankensteins monster. Sant. Var det inte så att de körde liksom blixten där och så fick strömmen i sig och sen när den vaknade till så skrek han "It's alive."
Ja, sant.
Skriven av en kvinna, Mary Shelley.
Ja, precis.
Ja,
Queen of Horror.
Ja, precis, det kan jag tänka mig. Och ofta tänker man ju så här, eller tänkte jag förr i alla fall, att Frankenstein var monstret.
Ja, precis.
Frankenstein. Men det är forskaren som tar fram monster som heter Frankenstein. Ja. Så det heter ju egentligen Frankensteins monster.
Exakt.
Väl. Mm. Mm. Men nej, jag har ingen aning. Så jag tar 4 poäng.
Okej. Okay. På 4 poäng. Den här personen hoppade av gymnasieskolan Södra Latin för att ägna sig helt åt musiken.
Okej, okay, så det är en svensk då. Fram och sångare i ett hårdrocksband. Jag tänker man. Så svensk man och It's Alive, det där bandet har jag inte hört talas om, men de kanske fanns på 80-talet. Och då tänker jag att han kanske är född på 60-talet, sent kanske. Men jag har ingen aning, så att jag tar nästa också.
Okej, 3 poäng. Den här personen är född 1971 under namnet Martin Sandberg.
Mm, 71 då.
Mm, var inte långt ifrån. Slutet av 60-talet, sa du.
Mm, mm. Martin Sandberg. Alltså, jag tror att han som sjunger i, eller sjöng i Lok och nu sjunger i Lilla Syster, han har jag för mig heter Martin, men jag vet inte vad han heter i efternamn.
Mm.
Men 71 känns lite gammalt på han kanske. Jag skulle kunna tänka mig att han född typ 77 eller något sånt där. De var stora när en annan var lite yngre. Nej, jag får ta 2 också.
Okej, okay, på 2 poäng. Det här bandet då, It's Alive, skrev kontrakt med den då Dennis Pop ägda skivbolaget Cheiron. Personen som jag söker då inledde senare ett samarbete med Dennis Pop där de båda producerade och skrev låtar till andra artister.
Jaha. Okej, okay, då känner jag mig ganska säker på att det måste vara Max Martin.
Du svarar Max Martin?
Ja, det är
2 poäng? Mm. Okej. Okay. Jag läser vidare såklart, så får ni där hemma eller vart ni nu är när och lyssnar också chansa vidare. På 1 poäng, sista ledtråden alltså. Den här personen är vinnare utav Polarpriset 2016. Personen jag söker är Max Martin.
Ja. Yeah.
Snyggt.
Men du har väl träffat Max Martin till och med?
Ja, nej, jag har inte träffat honom. Jag träffar Kjellback, han som är han som skriver låtar ihop med Max Martin.
Mm-hmm.
Han är bara något år yngre än mig, tror jag, Kjellback. Och det är rätt kul också, för det var så här att jag skulle ut dricka öl med en kompis till mig som jobbar som låtskrivare. Och då sa han till mig, kan inte vi bara gå förbi en polare till mig innan? Han har födelsedagsfest. Vill bara säga hej liksom. Ja, klart kan vi göra. Och jag kom dit i liksom, som jag brukar vara klädd, alltid. Alltså en t-shirt, ofta en band t-shirt liksom. Och ett par sletna jeans. Och tänker inget mer på det. Kommer upp i lägenheten där vi ska vara här, här på Söder i Stockholm. Och alla har typ kavaj på sig och liksom kostym. Det verkar en fin lir.
Ja, jobbig känsla.
Och då står det och häller upp champagne i, så här, i glas.
I glas?
Ja, i glas, tänkte.
Fin fest.
Jag som brukar halsa. Nej, men också... Och jag kände inte en enda pers där inne, förutom min polare som tagit med mig dit.
Aha.
Och så visade det sig att det här är en överraskningsfest för personens fyllde år då. Men bara de typ 15 närmsta vännerna. Och jag har aldrig träffat någon där inne, inte han som fyllde år heller.
Okej. Okay.
I alla fall, och så när vi sitter där och väntar på att den här personen ska komma in då, så dräller de sista gästerna in. Och då kommer in en kille med långt hår, också typ tisha. Och jeans, jag bara yes, en till i alla fall. Och det var Kjellback. Men jag visste, jag hade inte en aning vem det var då.
Nej.
Och ni som inte vet om det är heller, han har ju skrivit den här So What bland annat med Pink.
Just det.
Det är ju en världshit, han är ju superduktig låtskrivare.
Ja,
precis. Och ni har även jobbat med Refuse senaste skiva här nu. Men i alla fall, jag drog sig till honom sen till slut. Så vi satt och snackade jättemycket.
Mm.
Och då kommer jag ihåg att vi pratade, och han snackade om att han hade köpt 100 Jägermeister helgen innan.
Flaskor?
Nej, alltså 100 shots.
Aha.
Och så visade han en bild på en sån här drickesbricka
mm.
i telefonen där det stod, när de såg och hällde upp de här shotsen. Jag bara, shit, fan, det måste bli hur mycket pengar som helst det. Så jag, han bara, ja, lite så här röckligt i baksen. Jag bara, snackade om ångest efter, så jag tänkte inget mer på det. Jag så snackade med min polare när vi gick därifrån och till slut när festen, liksom, när vi skulle gå vidare och ta den här ölen som vi skulle göra från början. Och då sa ju han att det var Kjellback. Ja, det är han låtskrivaren. Ja, okej, då förstår jag att det inte var så mycket pengar med de här 100 jägarna han hade köpt. Han bara, nej. Han köpte dem där för att han firade att Moves Like Jagger, som han har skrivit, hade sålt x antal miljoner liksom.
Ja.
Jag bara, okej, ja. Då så. Men tillbaka till Max Martin i alla fall. It's Alive, det här bandet, de spelar ju bara in en skiva och gav sig där ut på en Europa-turné. Sen så började han bli låtskrivare, Max Martin. Och det är bara Paul McCartney och John Lennon i låtskriverier som utmanar Max Martin med antal listetter på Billboard-listan i USA, mm-hmm. topp 100. Han har nått topp 10 56 gånger, Max Martin.
Ja.
Och han har 21 listetter.
Herregud.
Ja, det är herregud det. Och McCartney har 32 då, listetter. Så ja, snacka om framgångsrikt låtskrivare.
Ja, det får man ju säga, helt okej. Mm. Nästa fråga. Hur fick James Bond sitt namn? Alltså av Ian Fleming, författaren.
Ja, det var det som var mitt svar. Ian Fleming skrev ner på papper i manuset. Eller i boken. James Bond.
Precis, men hur kom man på just James Bond?
Ja, det är svårt. Jag kan tänka mig att det måste ha varit någon... Det känns som att det är någon relation till honom. Alltså att det kanske är två personer som han håller kär. Någon vänner som har dött i någon tidig ålder eller någonting. Som kan ha fått honom att vilja hedra deras minne då, genom att döpa dem till James och Bond, kanske.
Är det världens mest välkända namn?
Ja, det kan nog verkligen vara.
Det skulle kunna vara det.
Ja, men jag vet inte hur känd han är i typ Indien.
Jag kan tänka mig
mycket folk där.
Ja, det är inte mycket folk. Det är, man har 1 miljard i Indien och 1,3 i Kina ungefär. Men jag kan tänka mig att de filmerna ändå är populära där.
Ja, men... Om man var stod där eller inte, det hjälper inte mig så mycket i den här frågan. Jag går nog på spåret som vi var inne på tidigare. Att han ville hedra någon gamla kamrat till honom som gick bort i förtid, dog. Så jag chansar på det.
Ja, det är en bra gissning. Det är inte riktigt rätt. Du kan få en liten ledtråd här.
Mm.
Att just namnet James Bond, det ska liksom ha med karaktären att göra som han skrev. Det var väldigt viktigt att han skulle heta just James Bond på grund av den han var.
Okej. Det är en reinkarnation av hans tidigare polare alltså. Nej då. Okej, James Bond. Han är ju spion.
Mm.
Kvinnotjusare.
Mm.
Odödlig.
Mm.
Bond, det betyder ju att han bondar med folk. Alltså knyter samman, kanske med, kan skapa kontakter. James kanske är för att det är det vanligaste namnet då. Vid den tiden, så då får det bli chansen. Det vanligaste namnet vid den tidpunkten. Och Bond, att han kunde anpassa sig och bonda med folk hela tiden.
Mm. Jag tycker det är en väldigt bra gissning. Det är inte rätt.
Nej, det såg ut som du har rätt på ditt ansuttryck. Jag sa det.
Det var så här va, att när han skrev James Bond, så var tanken att James Bond, alltså den här agenten då, han skulle vara den absolut tråkigaste människan som fanns. Han skulle bara vara liksom ett tråkigt instrument som skulle bli utsatt för massa häftiga saker. Liksom att han hade rest de här exotiska platserna och allt sånt där. Men han skulle vara liksom en nobody och en, vad som är, Joe Average, en vanlig Svensson.
Ja.
Så då funderar han på, vad ska den här personen heta? Och sen, han ska ha det absolut tråkigaste namnet jag kan komma på. Så då gick författaren Ian Fleming till sin bokhylla och så hittade han en bok om ornitologiska upptäckter, alltså om fåglar.
Uh-huh.
En bok som verkar skittrist. Och den var skriven av en kille som heter James Bond. Och sen, tråkigare än så blir det ju inte. Det får den här agenten heta.
Uh-huh.
Så fick han sitt namn då.
Okej. Okay. Ja, intressant. Det hade jag inte kunnat gissa mig fram till, känns som. Rätt så pinpointad anledning, faktiskt.
Eller hur? Och det är ju ganska intressant nu, för man tänker James Bond, då tänker man ändå, som du sa, alltså, exotisk och kvinnotjusare och liksom häftig.
Mm.
Men tanken från början var ju då att han, man associerar namnet med häftiga saker, men tanken var att man ska associera namnet med tråkiga saker. Alltså ja, vardagliga saker.
Ja, precis.
Typ men... gå och handla.
Ja, exakt.
Det skulle aldrig James Bond göra.
Nej. Spontan handla lite vinerbröd i kön.
Nej, han skjuter någon, stormar in på ett bageri, hånglar upp bagerskan, trycker två vinerbröd och sen tar helikoptern därifrån. Samtidigt som bageriet går upp i lågor.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ja, vi har inte träffats sedan november nu, Stefan.
Nej, det har vi inte. Det är ovanligt länge för oss.
Ja, vi har knappt pratat med varandra faktiskt. Vi har väldigt hållit distans i varandra. Dragit ut på det, till det här inspelningen.
Visst.
Hur har du haft det sen sist?
Jo, men bra. Det har varit många bollar i luften. Och det var också lite därför kanske den här pausen drog ut lite på tiden. Det har varit mycket att göra, men jag känner mig otroligt taggad nu att köra quizpodden igen. Och det är alltid roligt att vara här uppe i Stockholm i studion. Vi ska ju försöka göra inspelningarna så nu framöver. Innan har vi kört mycket Skype och så. Och det är ju kul nu, för att idag har vi ju mars här, 13-14 någonting. Men det här avsnittet kommer släppas någon gång i början på april. Vi spelar in lite tidigare här nu då. Så att annars har det varit bra. Vi kollade Melodifestival-finalen i år kväll.
Uh-huh.
Frans vann. Har du sett någonting?
Nej, ingenting har jag sett.
Okej, okay, är det att du är ointresserad mer eller liksom tråkigt? Eller?
Ja, jag är rätt ointresserad faktiskt. Och tycker att det är rätt tråkigt. Det är väl, ja, lite sådär.
Alltså, jag vet ju någonstans att du inte skulle kolla på det, men jag tänkte att du kanske tittar på det nu när du har ändå en dotter. Alltså ett litet barn. Jag tänker, de är väl intresserade?
Ja, det är väl större anledning att inte kolla, tycker jag. Inte så bra förebilder, tycker jag, ofta på Melodifestivalen faktiskt. Nej. Inte för en treåring i alla fall.
Ja, du tror inte att det kan leda till att problem för Rakel att connecta med andra barn på dagis?
Ja, hur menar du då?
Nej, men jag ser ju framför mig liksom hur läraren går runt bland barnen. Åh, har du ritat en teckning? Vem har du ritat? Nej, jag har ritat Zlatan. Jag går till nästa barn. Vem har du ritat? Ja, men jag har ritat Frans. Han är jätteduktig med Melodifestivalen. Och sen så kommer de till Rakel. Rakel, vem har du ritat? Ja, men jag har ritat George Martin. Han var ljuddesigner på Beatles fjärde album. Vilket var till ett otroligt krispigt ljud. Det har pappa lärt mig.
Ja, jag ser inte ens ett problem, Stefan. Du kanske gör det, men jag gör inte
Nej,
det.
Absolut inte. Jag tänker att det kanske kan, de andra barnen kanske blir förvånade när hon inte vet vem Frans är.
Jag skulle bli så extremt mallig och stolt om det kommer, jag kommer på någon utställning på förskolan och så är liksom Zlatan och så är det Frans följt av George Martin. Ja. Och så var yes, ska jag känna. Okej, nu kör vi en till fråga, Stefan.
Mm.
Jag undrar, vad är The Wood Wide Web för någonting?
Wood Wide Web?
Yes.
Jag tänker att wood, det är ju ett slanguttryck för att alltså bli erigerad.
Mm.
Väl, man säger ju get wood, liksom. Att, då pratar man om en erigerad penis. Mm, och då tänker jag Wood Wide Web. Att det är någon form av liksom... Ja, det kanske är så att liksom, jag skulle kunna tänka mig att 20% kanske av internet är porr. Och att det då ses som liksom någon form av egen avdelning som pratar med varandra. Och det kallar man då liksom Wood Wide Web. Så kanske man ska titta då på hur många är det som använder internet. Så kan man säga att okej, men Google tar liksom 50% av trafiken. Fast räknar man bort Wood Wide Web så tar det liksom 70% av trafiken. Alltså någonting sånt, att man använder olika data och räknar bort alla de här porrsidorna för de är sin egen entitet, kanske. Är jag någonting på det spår?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Brukar ni på läkarlinjen referera som he's got wood om det är en erigerad penis, eller vad brukar ni göra?
Nej, vi brukar inte prata, vi har inte kommit hit än riktigt.
Som du ser på den här bilden, he's got wood.
Nej, det är väl inte den kliniska korrekta termen kanske.
Nej, det kanske du kollar på så många bilder av erigerade penisar heller.
Nej, inte ännu, men nej. Genomskärning.
Okay, ja.
Av penis har vi tittat en hel del på.
Privat då? Utanför
nej, det är faktiskt läkligt. Det är intressant faktiskt att se hur det fungerar. Att den kan förändra form och så.
Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Men ditt svar är i alla fall att det här Wood Wide Web är porrsidorna på internets egen kommunikationsnät. Då, eller?
Ja.
Ja.
Jag förstår ju nu att det låter, alltså, det låter orimligt. Men det är min chansning.
Okej, det är din chansning. Jag kan säga dig att det här är faktiskt bokstavligen i princip vad det låter som. Det här är ett nätverk som växter, talar med varandra och hjälper varandra via.
Mm.
Och det här nätverket består utav svampar med fint fungerande celltrådarna som heter mycelium.
Just det.
Och för er som inte vet vad det är de här trådarna som sitter under svampen i själva jorden medan själva svampen växer ovanför jorden då.
Mm.
I alla fall, det här nätverket består av de här myceliumdelen i svampen då. Och det väver samman olika växter som ett underjordiskt nätverk. Och det kan vara träd som hjälper en tomatplanta liksom, ute i naturen. Och de kan till och med hjälpa till med att döda ovälkomna växter med det här nätverket. Genom att typ skicka ut gifter och grejer som inte är nära den fina plantan, eller vad man ska säga. Som inte den tål. Så den skickar ut gifter till den liksom, och den dör. Och den till och med så kan de större träd till exempel kan hjälpa mindre träd som är väg att växa upp att ge näring genom de här myceliumsvamparna då. Så att de hjälps åt att växa, liksom, växer bättre och växer starka av vuxna helt enkelt. Och jag kan säga att 90% av växterna ovanför mark är kompatibel med det här nätverket då, och kan genomföra såna här hjälp aktioner och så vidare och känna av att nu är det på väg någon elak växt där borta, så nu måste vi skjuta ut gift. Jag tycker det är super, super häftigt.
Mykorrhiza.
Vad är det för någonting?
Jag vet inte, men det är ett ord som jag minns från när vi läste det här i biologin i gymnasiet. Mykorrhiza. Jag tror att det kan vara symbiosen mellan svamp och träd.
Ja.
Möjligen.
Kanske det faktiskt. Mm. Men du har ju sett Avatar, filmen.
Mm.
Där, på den här The Forest Moon, där filmen utspelar sig.
Mm.
Där har de ju någon form av underjordiskt nätverk som alla växter kan prata med varandra.
Jaha, liksom,
i ett form av nätverk. Och det är ju det som det här World Wide Web är, verkligen. Mm. Jag vet inte om James Cameron har fått någon inspiration där, men det känns ju verkligen troligt att han har gjort det faktiskt.
Då söker jag en byggnad.
Oh.
På 5 poäng. Den här byggnaden färdigställdes år 1800, har 412 dörrar och är byggd i stilen nyklassicism.
Okej, 412 dörrar. Det är mucho. Jag vet inte riktigt. Det enda som jag tänker på kan vara sådär... Alltså det är bara de stora byggnaderna jag tänker på. Så Eiffeltornet och Chrysler Building kanske. Ja, jag får ta nästa ledtråd. Mm. På en gång.
På 4 poäng. Arkitekten hette James Hoban och byggnaden fick sitt officiella namn 1901.
Säger man inte att Chrysler Building är från typ 1901? Jag skulle nog sagt det om jag fick chansa att det sitter någonstans i bakhuvudet. Men att vi fick namnet, ja, det kanske är det man refererar till då. Det här kan vara så klassisk att jag är upplåst på en byggnad, för jag har ju tänkt det är en Chrysler Building och så jag försöker bara anpassa all fakta jag får från dig nu till den byggnaden.
Exakt, så står man in att
jag tar 3 poängen också.
Mm. Nästan alla som har bott i byggnaden har förändrat den genom att bygga om och bygga till och sådär.
Aha. Okej, okay. Men då tror jag inte att det är Chrysler Building, för det är väl mest kontor och grejer. Och jag tror att det alltid har varit så faktiskt. Nej, svårt. Jag får ta nästa ledtråd på en gång.
På 2 poäng. Innan byggnaden fick sitt nuvarande namn så kallades det för Executive Mansion. Det finns en tv-serie som är uppkallad efter en del av den här byggnaden.
Okej, men jag tänker ju på serien West Wing då. Och Executive Mansion tänker jag att kan vara väldigt bra för Vita huset. Så jag chansar Vita huset på en gång faktiskt.
Mm. På 1 poäng för er lyssnare som vill ha den sista ledtråden. Huset uppkallat efter färgen på fasaden och dess kanske mest kända rum är ovalt. Adressen är 1600 Pennsylvania Avenue. Rätt svar är Vita huset.
Ja, ser. Kom ihåg, det fanns en film med Wesley Snipes som hette 1600 Pennsylvania Avenue. Kom ihåg den? Jag tror det var Wesley Snipes. Det var ett mord som skedde på Vita huset som han skulle lösa.
Jaha, okej. Okay,
ja. Om du inte sett den så blir jag inte förvånad, för det var inte så, inte så himla bra.
Om jag inte minns fel nu så var det så att Vita huset var, alltså det var väldigt öppet väldigt länge. Fram till kanske 1910 eller något sånt där. Och jag tror att även efter då så kunde man bara gå till Vita huset, knacka på. Och så kunde man, om presidenten var hemma, så kunde man liksom skaka han i handen.
Jaha, alltså öppet för allmänheten?
Ja, visst.
Åh, shit, vad det hade ju varit nice om samhällsklimatet hade sett ut så fortfarande faktiskt.
Ja.
Nu omringar livvakterna, ja, men Donald Trump då, som gjorde det här om dagen, så fort det är någon som bara försöker ta sig igenom avspärringarna liksom. Kanske också bara vill skaka hand.
Ja, kanske.
Dated bastard.
Kanske, men jag tror att det är ganska bra att de gör det ändå.
Ja.
För jag vet också att de här öppna husen då, som Vita huset hade, de kunde bli ganska bråkiga. Andrew Jackson, när han blev vald till president 1829, han blev liksom tvungen att fly, för det var 20 000 människor som liksom ville komma in då och fira han att han har blivit president samtidigt. Och, så han flydde, och för att få bort de här människorna som liksom invaderade Vita huset då, så blev assistenterna där inne, de fyllde badkar med apelsinjuice och whisky och ställde utanför huset. Så att liksom folkmassorna sprang ut och drack apelsinjuice och whisky då istället. Mm.
Ja, det är nice, det är nice. 1998 satte Sarah Kanes pjäs Cleansed upp för första gången på The Royal Court i London. Nu har den satt upp igen på National Theatre och har fått extremt starka reaktioner. Och då undrar jag, varför?
Mm-hmm. Pjäs var det, sa du?
Jajamän.
Och det är nutid och starka reaktioner och den heter Cleansed. Då, ja. Alltså, om det ska bli starka reaktioner nu för tiden så är det väl, det är ofta någonting med religion då. Att man kränker någon religion. Jag tänker på den här Ecce Homo-utställningen som var för några år sedan. Eller vad heter de? Mohammed-teckningarna. Ja, och lite sånt. Det känns som att det är någonting som väcker starka reaktioner. Andra saker som kan väcka starka reaktioner, det är om det är något väldigt sexuellt på något sätt då. Om någon utför någon sexuell akt på scenen eller går på toaletten på scenen eller dricker sitt eget urin och sådana grejer kan ju ge lite starka reaktioner. Dricka sitt eget urin där. Var det inte David Bowie som gjorde det i perioder?
Jo, God bless his soul. Gjorde han, sant.
Mm.
Berlin eran där.
Och jag
Dio Snickers.
Vad sa du?
Dio Snickers tror jag. Han levde på ett tag.
Ja, urin och Snickers.
Ja.
Och ja, det var lite det jag tänkte då, att om han levde på det, urin och Snickers, alltså det måste ju varit någon form av cleanse som han tänkte att han skulle gå igenom då. Alltså en, vad säger man, detox.
Ja.
Så kanske att det har någonting med det att göra då.
Ja, du är inte helt rätt ute, men du är inte helt fel ute heller. Du har varit och snosat vid det här.
Ja. Kan det vara att man dricker någon annans urin? Jag vet inte hur jag kom in på det här spåret nu riktigt, men det cleansed, alltså. Ja, det fanns ju också så här häxutdrivningar förr i tiden där man då trodde att någon var en häxa eller dylikt och så brände man den på bål. Men jag kan tänka mig att man också gör andra saker om man tror att någon person är besatt av djävulen. Man försöker klänsa ut det här onda då genom typ tortyr eller någonting. Så att det ska vara något sånt man liksom spelar upp då. Men cleansed. Ja, jag tror att jag knyter ihop säkert så. Det är någonting väldigt sexuellt då som ska användas för att driva ut något ont i någon person. Och det sexuella består i de utför ett samlag på scen och dricker urin. Och det har skapat reaktioner.
Ja, det är väldigt, väldigt nära att jag ska säga det. Jag säger så här då. Det som har gjort att det blir så starka reaktioner, det är att, nu citerar jag varningen då, som kommer från själva teatern. Att den innehåller realistiska scener av fysiskt och sexuellt våld. Alltså den här föreställningen Cleansed. När pjäsen innehåller scener där ett homosexuellt par, en ung kvinna och en dansare, blir torterade av en läkare som ska testa deras kärlek. Och i en av de här scenerna så får en av karaktärerna sin tunga avskuren. Och det här har lett till att 5 personer har svimmat i publiken. Och 40 personer i publiken har lämnat salongen.
Men det är alltså, det är en fejktunga.
Ja, det är en pjäs.
Ja, jag menar det. Ja.
det är också väldigt, väldigt intressant att folk går på en pjäs. De vet där det. Men så pallar de inte med. Alltså, att det blir så verkligt ändå för dem.
Jag blir ju alltid så här skeptisk när det står så. För det är, ofta om det kommer en ny skräckfilm så säger de att på en förhandsvisning av den här så liksom en
dog.
En fick hjärtstillestånd och 4 svimma och 10 gick från oss läskig. Och det tror jag aldrig stämmer. För att det är ju liksom filmbolaget som ska håsa upp det här.
Det kan stämma, men sen att det var så här för att han hade tyckt så här 10 Big Mac om dagen i 25 år innan att han fick en stroke eller hjärtstillestånd. Det lämnar de ute liksom. Då ser jag till filmen. Ja. Men är Sarah Kane, har du hört talas om henne för?
Nej, jag tror inte det.
Nej, jag hade inte heller hört talas om henne förrän jag läste det här faktiskt. Hon har beskrivits som en av Storbritanniens mest inflytelserika pjäsförfattare faktiskt. Tog liv av sig 1999, bara 28 år gammal.
Oj.
Och där hon skriver 5 pjäser. Och alla hennes pjäser har ju väldigt mycket uppmärksamhet och kontroverser eftersom behandlar ämnen som våldtäkt, kannibalism och tortyr. Så det är rätt annat än full frys med Stefan och Christer.
Ja, det låter olika så. Avskurna tungor och sådär.
Ja, visst. Och därmed så är dagens avsnitt slut, Stefan. 2-2 slutar det.
Sådär.
Ja, känns som en väldigt bra start faktiskt.
Ja, men jag tycker det känns jäkligt kul att vara här igen och kul att sitta där och chitchatta lite och hålla på. Så att, det är härligt att vara tillbaka. Och stort tack för att ni lyssnar. Det är ju ett otroligt privilegium. Och det kan vi också passa på att säga tack för alla mejl och Facebook-meddelanden och på Instagram och sådär. Ni som har undrat vart podden har tagit vägen och verkligen visat er en uppskattning av att ni vill att podden ska komma tillbaka. Det betyder jättemycket, så det är väldigt kul.
Verkligen, det som är ännu roligare är att vi är tillbaka redan nästa vecka, Stefan.
Ja!
Med ett helt nytt quizpodden avsnitt.
Det är vi.
Jamen, vi hörs.
Det gör vi.
Hej.
Tja.
Om du har en fråga du undrar, väntan över, här är allt du behöver. Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen. Välkommen till Quizpodden.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.